Lina, jag tänkte att jag ska utsätta dig för en sak.
Kör!
Okej, då så ska du få titta på ett klipp. Kanske inte lämpar sig så himla bra för poddformatet, men nu är det så det är.
Gratulerar lyssnarna. Okej, okay. Är det här klippet jag ska titta på?
Precis, tryck på play där bara.
I love carpet. I love desk.
Brick, are you just looking at things in the office and saying that you love them?
I love lamp.
Do you really love the lamp, or are you just saying it because you saw it?
I love lamp. I love lamp.
Jag visste att du älskar det där klippet.
Oh, gud, det är ett av kanske 4 klipp på internet som kan få mig att skratta så att tårar kommer. I love desk. I love lamp.
Och nu går vi över i del 2 då av det här lilla experimentet. Det är ett sånt här litet moraliskt test. Nu är det så, föreställ dig att du har en tidsmaskin som står i din lägenhet på Horsgatan. Och den kan ta dig till en enda destination, nämligen det rum i vilket Clara Hitler, Hitlers mamma, precis ska till att föda Adolf. Och du har liksom en kniv i handen.
Så herregud.
Så du kan liksom åka dit och bara göra slut på alltihop. Vad gör du?
Jag blir kanske tvungen att döda Klara då. Om det innebär att även bebis dör. Jag kan inte döda bebis rakt av.
Nej.
Jag måste döda båda.
Ja.
Men det är nog så det blir. Och det här säger jag då alltså med mitt eget barn jollrandes 40 cm till höger om mig. Men det blir att döda Hitlers mamma tyvärr.
Okej, men det är nog många som skulle landa i samma slutsats. Inte busenkelt sådär. Men poängen med det här lilla experimentet är att du kanske inte hade svarat samma om du inte hade fått se det här klippet innan.
Va?
Ja, men det finns forskning som visar det.
Att I love lamp och Hitlers mamma hänger ihop.
Att vårt humör påverkar oss mycket, mycket mer än vi tror. Att det påverkar hela vårt liksom, kognitiva maskineri och till och med vår moral.
Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö. Och idag ska vi prata om dolda saker som påverkar våra beslut. Specifikt ska vi prata om situationsbrus.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Idag ska vi prata om något som kallas situationsbrus, och det här utgår mycket från Daniel Kahnemans nya bok.
Älsk på Daniel.
Ja. Mm. Vi har gjort många avsnitt som har tagit avstamp i hans förra bok.
Thinking fast and slow, tänka snabbt och långsamt.
Exakt. Och nu, många år senare, så har han kommit med den här boken Brus då, tillsammans med ett par andra forskare. Och det är den vi tar avstamp i idag. Och det är svinkul grejer faktiskt.
Professor Kahneman, your important insights from cognitive psychology have established new path-breaking findings. The new bridges between economics and psychology are attributed to your pioneering research.
Daniel Kahneman, han är israel, verksam i USA. Han är 80-någonting nu, så gammal i gamet. Han är världens mest inflytelserika levande psykolog och en av de mest inflytelserika genom historien, och har egentligen helt ändrat vårt sätt att tänka om tänkande.
Spontant känner man så här, har vi tackat honom tillräckligt? Men det har vi!
Ja, det har vi.
För vilket pris har han fått?
Han har fått Riksbankens pris till Alfred Nobels minne, eller det som brukar kallas Nobelpriset i ekonomi.
Professor Kahneman receives his medal and diploma from the hands of His Majesty the King of Sweden.
Det finaste vi svenskar kan ge någon.
Och då undrar du, vad är brus? Undrar du?
Ja, vet du Björn, berätta för mig, vad är brus?
Jo, brus definieras som oönskad variation, och då säger du, va?
Ja, precis så säger jag, va?
Och då ska jag göra det tydligt med ett exempel. Säg att du har en person som har begått ett brott.
Ja, till exempel Björn Hedensjö rakt framför mig.
Ah.
Vilket brott begick du senast idag?
En hastighetsöverträdelse.
Ja, det är mer om det senare i avsnittet. Ah. Cliffhanger.
Mm.
Men säg att vi har en person som har begått ett brott.
Ja, och så tänker vi oss att ett antal olika domare som dömer ut straff. Du kan tänka dig det.
Ja, ja, ja. Mm. Ja, det är min hjärna håller nu på att måla upp den här avancerade bilden. Mm. Ja.
Och så säger vi att en domare ger 6 månader fängelsestraff för det här brottet. En ger 7 år, en ger livstid och en ger fotboja.
Mm.
Så vill man inte att det ska vara.
Nej, verkligen inte. Varför fattar de så olika beslut när de har samma lagbok? Att de är även samma jury kanske?
Ja, precis.
Ja, alltså, hur blir det så här?
Samma rättssystem, samma liksom regler och så. Mm. Och man kan tycka att i ett rättssäkert samhälle så borde alla domare döma samma, men de gör inte det. Det blir olika.
Ah.
Så att det är liksom brus då. Alltså den här avvikelsen från det som är det rätta.
Ja.
Mm. Men då tänker du, men är det inte det man brukar kalla bias, tänker du?
Ja, Björn, är det inte det man brukar kalla bias?
Nej, det här kallar man brus, för att bias är nämligen det systematiska tankefel. Alltså när alla gör på precis samma sätt. Till exempel att domare som dömer folk av en annan hudfärg till strängare straff.
Mm.
Då har vi ett bias.
Riktigt risig bias kan man säga. Ja. På gränsen till bias.
Ja, då är det så här ingrupps, utgrupps bias. Mm. Hur att man favoriserar den egna gruppen. Sådär. Så att det är skillnaden mellan brus och bias.
Just det, brus är nyckfullare.
Ja.
Liksom, det följer inte samma mönster över grupp.
Nej, nej. Alltså så här, till synes slumpmässig variation som gör att saker och ting blir fel.
Mm.
Ska jag ge till exempel?
Ja, det är kul.
Jag kan ge en till liknelse som man använder i boken som gör det här lite tydligt då.
Bra, hjärnan är redo att måla.
Härligt.
Bild. Mm.
Jo, de använder den här liknelsen. Att säga att du har några lag som tävlar i prickskytte.
Mm.
Vi kan säga med pilbåge.
Mm.
Och så skjuter de på tavlan. Du har ett lag där alla träffar bullseye.
Ja, det betyder i mitten.
Mm. Så de är jätteduktiga. Och sen så har du ett lag där alla verkar liksom skjuta fel på ungefär samma sätt. De träffar snett upp till vänster. Där samlas deras pilar.
Mm.
Men en bit ifrån mitten där man vill pricka. Och sen så har du ett tredje lag där ingen prickar mitten, utan det är
helt pilar random. Över hela bygget.
Över hela bygget, ja. Så att i den här liknelsen då, så de som träffar mitten, de träffar mitten. De hamnar rätt. De som, där alla gör samma fel, det är bias.
Och det är sånt som vi ofta tar upp i den här podden.
Ja,
alltså
sådana
här liksom generella impulser, tankefel, sådana saker.
Ja.
Vi människor tenderar att göra på det här sättet. Alltså hamnar vi alla uppe på 20 poängen här.
Ja, precis.
Mm.
Och det här sista då, när pilarna hamnar lite överallt på tavlan, men inte rätt, det är brus då. Det här är ju en tjock bok. Det här är så att säga hans nya stora liksom tankeuniversum.
Mm.
Han har så här ägnat sig hela sitt yrkesliv åt bias då, systematiskt tankefel.
Mm.
Och i 20 år höll han på att fundera på det där innan han skrev boken.
Den här boken?
Nej, den förra.
Ja.
Och så såg jag nu den här boken då, och då tyckte han att, alltså jag har funderat på det här bara i 6 år.
Ja, plutte, ja, lite havsverk tycker han.
Ja, lite så. Alltså ja. Det är alldeles för kort.
Ja.
Men jag är ju å andra sidan in my 80s, så att den behövde komma ut tyvärr. Typ så.
Märker ni hur gullig han är?
Ja.
Flitig far.
Mm.
Är brus det engelska ordet för det de använder? Är det noise?
Det är noise, ja. Mm. Exakt. Men idag ska vi prata om en specifik sorts brus, nämligen situationsbrus, som är liksom en liten del av det här. Och det är det brus som uppstår på grund av en massa situationsbaserade faktorer i ett visst ögonblick hos en person. Alltså, jag ska förklara vad jag menar, det är lätt svinkomplicerat, men det är det inte. Alltså, det handlar om att alltså brus kan också uppstå i en individ. I det här exemplet som jag drog tidigare med domare som dömer olika. Där är det olika domare som dömer väldigt olika. Men situationsbrus handlar om att liksom en och samma person gör helt olika vid olika tillfällen.
Ja, så att det är inte så att så här, domaren Emanuel alltid dömer jävligt långa straff. Det är inte det vi pratar om här. Utan domaren Emanuel, tisdags dömde han jättekort, onsdags jättelångt, torsdags medium.
Ja,
det är den.
Exakt.
Ja.
Det är den sortens brus vi pratar om idag. Och vi har ju då förstås alla, jag kan citera Kahneman. Han säger så här: vi har förstås alla upplevt hur vi ändrat uppfattning även utan tillgång till ny information. Filmen vi skrattade så gott åt igår väcker idag ganska ljumma reaktioner. Personen vi var så dömande mot igår har vi idag överseende med.
Din älskling som du i natt ville mörda för att den snarkade, känner du på morgonen jättevarma känslor för.
Ja, exakt. Ett argument vi ogillade eller inte förstod sjunker in och framstår nu som helt avgörande. Så att vi ändrar uppfattning, fattar nya beslut och gör nya bedömningar utan uppenbar orsak ibland. Alltså ibland kan man känna sig som en otrolig sömnbrist, så att det var därför jag ville mörda honom.
Just det.
Idag är jag mycket piggare och älskar honom.
Ja.
Men det kan också vara att det kan vara mycket svårare att se vad det där beror på. Och det där beror på att det här situationsbruset, alltså det som påverkar en person sådär. Det kan vara liksom tusen. Alltså det finns så många olika faktorer som kan påverka oss att göra.
Ja, jag tycker det här låter som ett omöjligt avsnitt att göra.
Nej.
För hur sjutton ska man kunna forska på detta?
Ja, men man har då hittat några orsaker som har särskilt stort förklaringsvärde, som förklarar mycket av det här situationsbruset.
Mm.
Kommer återkomma till dem alldeles snart.
Kul.
Mm.
Bra att veta också. För att förstå att i given situation så kan den här helt oväntade grejen faktiskt påverka hur jag fattar beslut.
Ja.
Och genom att vara medveten om det så kanske man också kan vara lite typ, överlista den ja. Tendensen.
Och sammanfattningsvis, för att bara hamra in vad det här handlar om, så säger Kahneman ungefär så här. Man är inte samma person hela tiden. Vårt humör växlar, det är vi medvetna om. Men vi är mindre medvetna om att vårt kognitiva maskineri ändras samtidigt. Du ska få några exempel på det här ur verkliga livet. Vinexperter, du vet. Ser du en sån framför dig?
Sommelier.
Jag ser någon sån här TV. Bengt.
Ja.
Typ.
Ja.
Heter han så, eller?
Bengt Fritjofsson.
Ja, just det. Du ska få ett exempel på en studie med vinexperter. Lyssna på det här. Det var bara 18% av vinerna som fick samma poäng när amerikanska vinexperter betygsatte samma vin 2 gånger.
Mm.
Är inte det en otroligt låg siffra?
Om man är väldigt mycket vinexpert och säkert liksom gör ett ganska specifikt uttalande om vinet i fråga,
ja.
Så är det jättespeciellt att man sen smakar på samma vin och tycker annat.
Just det, och det var oftast de sämsta då, de sämsta vinerna som fick samma betyg. Och det där kan man ju som bara, vad ska man säga, glad amatör känna igen lite, kanske.
Mm-hmm.
Att ett dåligt vin är ju alltid ett dåligt vin, så att säga.
Ja.
Medan det kan vara lite, kanske det,
i de högre domänerna så är det lite otydligare vad som är kanon och vad som bara är ett bra...
Jag fattar vad du menar.
Ja, jag fattar.
Eller för mig finns det bara 2 breda kategorier egentligen.
Man blev inte så full.
Nej, men som är inte gott och gott.
Ja, jag är helt med dig.
More or less. Vissa viner kan smaka lite runt på något vis, så här milt och så.
Ja, för mig är det så här med vin. Inte nästan något är gott, men man blir full, det är kul.
Ja, så här, vinexperter är ju en sak.
Ja.
Men sen så har vi ju, när det blir rätts- och hälsovårdssystemet, då blir det lite mer allvarligt. Någon studie där som han hänvisar till, Kahneman, visar att när 22 läkare fick bedöma bilder av förträngda kranskärl var de oense med sig själv i 63% av fallen. Alltså när man typ 3 veckor senare fick
Oense med sig själv, det tycker jag är en stark formulering. Den känns.
Ja, precis.
Det vill man ju inte vara, det får ju en ju tvivla på hela sin...
Och det fanns faktiskt mängder av exempel från just hälso- och sjukvård, och jag lyfter bara ett här. Ett annat var att röntgenläkare, det är också en sån specialitet som ofta så att säga, hamnar i konflikt. Alltså om man testar dem igen på de här gamla röntgenbilderna, så hamnar de relativt ofta i konflikt med sig själva då.
Men gud vad märkligt. Alltså antingen är det en bräcka i benet eller så är det inte, väl?
Nej, det här är
röntgenplåt.
Alltså, det är väl en bedömningssport då.
Ja, bevisligen är det ju det. Men som mig som okunnig tycker jag att det var skrämmande.
Ja, däremot så en liten tröst i sammanhanget var att röntgenläkare var mindre ofta oense med sig själva än med andra röntgenläkare i alla fall. Det är alltid något.
Okej, men ändå som en person som kanske kommer råka ut för en rejäl bräcka snart, så vill jag ju gärna att läkarkåren som bedömer röntgenbilder ska vara ungefär överens.
Jag tänker mig att en rejäl bräcka är väl en rejäl bräcka.
Ja, det är om det är diffus.
Vad nu det är. Du kan, är det ett brott?
Det är ett benbrott. Rakt av.
Ja,
pang!
Jag tänker mig att det kanske är i en sån här studie att de använder sig av speciellt tveksamma...
Alltså, jaha, lite hinnan dubbel, på den här körteln. Är den,
ja. Brottsplatstekniker. Där tänker man sig att det är en oerhört exakt... vetenskap som de ägnar sig åt.
Ja, hårstrått ligger där eller så gör det inte.
Ja, exakt. Och att det är labb och vita rockar och sådär. Men samma tekniker, visar studier då, kan komma till olika slutsatser om fingeravtryck om hen studerar samma avtryck med några veckors mellanrum.
Nej.
Jo, det här är kallas fingeravtryck. Nej, det är inte kallas fingeravtryck.
Nej. Ja. Nu blir jag, det här är kanske 4:e avsnittet där jag börjar tvivla på expertis.
Ja.
Och det får mig att känna mig lite rädd.
Ja, det är ju ett tema i den här boken, och jag kommer att återkomma till många fler sådana här exempel som då kanske kommer att göra dig ännu mer rädd. Men sammanfattningsvis så är ju experter bättre än lekmän.
Ja,
så kan man
säga. Precis. Det är inte sådär som med datorn, den kan gissa bättre. En gorilla.
Nej. Det är väldigt ovanligt i alla fall.
Ja.
I en del sådana här aktiesammanhang så brukar väl ofta en gibbon, hona eller hane vara bättre på att gissa än vad aktieproffsen är. Ja. Och så, eller det finns ju ganska gott om sådana exempel då. Men
inte röntgenplåt på brottsplats.
Precis, en röntgenläkare är bättre än en gibbon, hona. Jag ska också säga en sak om det här med röntgenläkare då, eftersom de pekades ut här i ett negativt sammanhang. Kahneman säger själv att just den gruppen har blivit så studerad har att göra med att det är så himla lätt att testa dem.
Just för bilden man visar upp är densamma.
Man har en anonym sån här röntgenplåt som man bara kan testa dem med igen. Och om det var lika lätt att göra samma typer av studier med andra specialiteter.
Trädgårdsmästare eller...
Eller andra läkarspecialiteter skulle man komma fram till samma sak, tror han. Så att det är en effekt av det då. Så att där har vi några olika exempel på situationsbrus, alltså när samma individ gör helt olika bedömningar vid olika tidpunkter. Och frågan då som man ställer sig, alltså vi har sett då att beslut eller bedömningar verkar påverkas av ovidkommande situationsspecifika faktorer. Och går i så fall att ta reda på vilka de är.
Vilka är de, precis.
Ja, och då har man i massa olika forskning lyckats isolera några sådana faktorer som verkar vara särskilt vanliga orsaker till sånt här situationsbrus. Och jag tänkte vi kör igång med det.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Ja. En viktig orsak då till sånt här situationsbrus är humör. Humör, stämningsläge, glad, ledsen, sur. Mm. Och det är en sån grej som man kanske inte blir så himla förvånad av att höra, eller?
Nej. Eller, både och, det skulle vara min första gissning här. Alltså typ så här, är man trött eller inte trött, är man på dåligt humör eller inte. Men jag skulle ju inte gissat att det skulle påverka hur en röntgenläkare tolkar en röntgenplåt.
Nej.
Och motsvarande, för det ser man ju någonstans som så här fakta. Mer än humör. Alltså det kan påverka hur en artist sjunger. Men det kanske är... Mm.
Ja, man har ändå någon slags intuitiv... förståelse av det, för att man känner själv att så här,
ja.
Typ att om jag är på strålande humör och Lina står och ler, då tänker jag så här, härliga Lina, hon är så glad och mysig. Men om jag är på ett jättedåligt humör och du står och ler, så kan jag tänka då att gud, Lina, hon, fan, vilket nedlåtande hånflin.
Just det.
Så att min tolkning av situationen blir helt annorlunda beroende på humöret. Sådär. Och det där kan man ju typ känna igen.
Ja, alltså, det, exakt. Det är, nej, men du har helt rätt, det är inte konstigt alls. Mm.
Men vi påverkas mycket mer än vi tror. Det är det som är så intressant med det här.
Just det.
Du ska få höra alldeles när som helst. Om lite sån. Mitt humör är ju ganska svajigt, får man säga, just nu. Och du vet varför, Lina?
Ja, det var det här som vi bara nämnde som hastigast.
Ja.
Nämligen att du hade en polisiär intervention tidigare idag.
Polisiär intervention tidigare idag. Och jag, vi kan väl kalla det liksom tidsoptimismens negativa spiral, kanske.
Ja.
För jag satt hemma.
Bilrelaterad.
Och hade det gött. Och tog tid på mig åt lunch och sådär. Och så skulle jag in till poddstudion. Och så bara, okej, men nu måste jag ta bilen för att jag har så brådis. Mm. Och det var, skulle jag inte ha gjort då.
Nej.
Körde lite för fort, blev stoppad av en konstapel. Och det är dyrt alltså. Det kostade 2800, ville hon ha
kostade
mig.
Så, smakade så kostade.
Men hör på det här. Jag har blivit haffad 3 gånger för hastighetsöverträdelser i mitt liv. Mm. Vet du när det hände förra gången? Eller ja, det vet du, för det berättade jag för dig. Men det vet inte lyssnarna.
Nej.
Det hände för en vecka sedan.
Vad är det för ett... inferno av fortåkning du ägnat dig åt?
Ja, eller liksom personförföljelse. Jag började bli paranoid här. Så lite drygt 5000 kronor då.
Nej.
Ut i... Det sätter sig på humöret.
Det gör det. Det är en mysig gymbänk som du hade kunnat köpa och stoppa in under din säng och aldrig använda.
Ja, precis. Mm. Så att påverkar det min bedömning av saker och ting? Ja, ska man tro på forskning så gör det ju det.
Ja.
Absolut. I och för sig, jag tycker du och Klara har med gemensamma krafter, du hade med dig delikatobollar och sånt där.
Ja, uppmuntringspresent.
För att muntra upp. Det har börjat liksom lätta. Men ja, humör påverkar massa olika saker. Så att vi var inne på det här själv, Klara, då, att man blir mer positiv, man får mer tillgång till ljusa minnen. Till exempel, man uppfattar ett leende på helt olika sätt, som jag var inne på nyss. Fattar du vad jag menar med
att man har... Jag vill bara stanna lite vid det, att om jag är på ett gott humör så får jag mer tillgång till ljusa minnen.
Japp.
Vad mysigt.
Ja, nej, men...
det är en sak man inte tänkt på.
Nej, det kanske man inte har. Precis, det är för mig ganska självklart då, för att det är en sån här grej som jag stöter på så himla ofta i kliniken då. Att med liksom deprimerade... personer.
Mm.
Alltså, om jag skulle fråga, berätta när du mådde bra sist, berätta om en situation när du var glad, hade det härligt så här. Alltså, det kan ofta vara väldigt svårt. Man har liksom inte riktigt tillgång till det.
Så här att, för att då måste man öppna glada boken och leta, och den vill man inte öppna. Den står för långt bort.
Den står för långt bort i hjärnans bokhylla, så att säga. Det är så här, nej, men jag kan inte minnas att jag har varit glad på evigheter. Och så här. Men om den här personen av något skäl hade varit på lite bättre humör, hade den haft mycket större tillgång till. Så här, jo, men det var nog i förra veckan när jag pratade i telefon med Lukas. Alltså, du vet, jag skrattade jättemycket då. Så här. Så.
Och det kan förklara om man är sur på sin bättre hälft och påstår att du har aldrig köpt blommor till mig.
Ja.
Och den säger i torsdags hallå. Man bara,
precis. Och det är det som kallas känslotänkande då, att man på något vis utgår, alltså ens tänkande färgas jättemycket av ens känsloläge.
Låt säga att man är en sån som kanske har påstått såna här saker om blommor. Går det att sluta vara det?
Ja, alltså jag menar, första steget är att vara medveten om att det funkar så.
Ja,
faktiskt.
Bra. Vi är eget avsnitt om det. Mm. Men nu stannar vi vid att lära oss att din sinnesstämning påverkar vilka minnen du tar fram.
Precis.
Och det är en del av de konsekvenser som vi drabbas av när vi ska fatta ordet.
Exakt, Mundo. Så att det påverkar alltså vad vi tänker, det vi lägger märke till, från framplockning av minnen, tolkning av det vi ser eller det vi minns och så. Mm. Men det påverkar också hur vi tänker och sedermera agerar. Mm. Vad menar du med det, Björn?
Ja, vad menar du med det, Björn?
Jo, det ska jag berätta för dig, Lina. Till exempel har man sett då att i förhandlingar så är... Det här är liksom grundligt studerat. Mm. Framförallt det finns en psykolog, han heter Joseph Forgas, som har gjort liksom hundratals studier, tror jag, på det här temat. Hur humör påverkar beslutsfattande bedömningar och sådana saker.
Mm.
Och det man gör då är att man framkallar ett visst stämningsläge genom till exempel att be en person minnas något roligt, skriva en kort redogörelse för det, eller minnas något tråkigt, eller titta på ett glädjeframkallande videoklipp eller ett sorgligt videoklipp, alltså den typen.
Man försätter dem i sinnesstämning.
Exakt. Och sen så testar man olika grejer då. Så att det här är liksom väldigt välstuderade effekter, helt enkelt. Och en sån sak är att man har sett då att om man framkallar en sån här känsla hos folk som sen ska gå in i förhandlingar, då är människor på gott humör, eller som man har försatt i gott humör, ofta mer framgångsrika. Har du någon tanke om varför?
De tror att det är möjligt att vinna. De har liksom en god framtidsutsikt.
Det så skulle kunna vara. Man ser också att de blir mer samarbetsvilliga. Och då kommer man väl in lite det här konstruktiva tit for tat.
Just
eller hur?
Det, precis. Man är vänligt inställd till den här motståndaren, som man är inte där för att paja och dra ner brallorna på den, utan så vi behöver komma till en bra lösning. Och vad tror du om det här? Och jag är en bra lyssnare och nu kan jag få dig över på min sida. Haha.
Just det. Mm. Och det här är då bara en person som har försatts i gott humör med hjälp av ett liksom litet videoklipp eller så, som kan nå helt olika resultat baserat på en sån fånig liten situationsfaktor. Så att det är liksom en illustration av det här fenomenet med situationsbrus då.
Ja, om jag leker KBT/självhjälpsbok så tänker jag, alla ni som ska in i förhandling, gör något gött innan så ni blir på ett glatt humör och liksom samarbetsvilliga, lösningsorienterade och respektfulla. Är det något man, om nu någon vill ta med sig någonting från det här lilla avsnittet?
Ja, visst. Varför inte? Så att förhandlingar är en sån grej. Man har sett att människor på gott humör blir mindre benägna att ifrågasätta sina första intryck. Och det var en studie av den här Forgas då, där det kommer
man blir
ifrån.
Liksom lite mindre kritiskt tänkande.
Jajibus. Eller det finns många sådana studier, men, men jag tänkte berätta om en specifik här.
En
liten genusabrovink som du säkert kommer bli nedslagen av då, eftersom den visar ungefär samma
pepp
som det brukar vara. Jo, man lät folk läsa en filosofisk essä där författaren, inom citationstecken, presenterades med ett litet foto på omslaget. Alltså det var någon hittepå författare till den här filosofiska essän. Och sen fick folk skatta hur bra de tyckte att den här essän var. Och då hade man en sån här stereotyp liksom filosofiprofessor, en sån här medelålders man med glasögon typ. Det var en variant, och det andra var en yngre kvinna, tror jag. Och då så skattade folk fördomsfullt, eller liksom i enlighet med fördomar, att den här filosofiprofessorns uppsats var bättre, fastän det var samma uppsats. Men den skillnaden blev ännu större när folk var på gott humör.
Nej!
Jo.
Och då är vi inne på det här med Kahnemans beslutsfattande system. System 1 som går liksom lite på fördomar, det här som går snabbt och intuitivt, där man inte ifrågasätter. Och sen system 2, där man stöter, blöter och tänker, argumenterar lite för sin sak.
Precis.
En människa på gott humör går lite mer på magkänsla, för den tycker att allt är toppen. Jag behöver inte tvivla på mig själv eller min bedömningsförmåga.
Ja, man är mer magkänsla, precis. Mer godtrogen. Det finns en annan studie då som visar att vittnen som är på dåligt humör, alltså vittnen till ett brott, kanske till min fortkörning idag, blir bättre på att sortera bort irrelevant info. Alltså de blir mer kritiskt tänkande.
Ja, men gud, det här var inte... För en otroligt glad lax som mig så är det här jättejobbigt att höra.
Ja, men det här var liksom lite... Jag kände också så här, det här var lite nytt för mig.
Ja, för att ibland kan det vara lite smärtsamt med vår podd för att vi landar i såna här saker som så här, snygga och har det jättebra. Glada människor blir lyckligare. Alltså det liksom känns så här, ja, tell me something I didn't know. Och att det är inget kul att berätta för folk att om du är glad så blir allt bättre. Nej. Men det här var ju något för oss glada laxar att ta med oss som lite, för att förhålla oss till på ett lite självkritiskt sätt.
Ja, absolut. Det var en väldigt kul studie tyckte jag. Det här var min favorit av hela högen.
Mm.
Av en som heter Gordon Pennycock. Kul namn också.
Kul namn, det är ofta kul namn på forskning.
Ja. Han mäter något som kallas bullshit receptivity.
Mm-hmm, också kul namn.
Ja, alltså det vill säga vår tendens att liksom vara mottagliga för nonsenspåståenden, för bullshit. Mm. Liksom, för såna här, ni vet. Så inspirational quotes brukar ofta innehålla någonting litet i alla fall. Men han använder sig av så här slumpmässigt men grammatiskt korrekta ihopsatta meningar av typen helheten tystar oändliga fenomen. Alltså, som, alltså ni vet, de säger ingenting.
Ja.
Det är bara liksom så här, ordsallad. Och då har han liksom, han mäter hur mottagliga för, alltså hur benägna folk är att hålla med ett sånt påstående.
Mm, mm.
Lina, helheten tystar oändliga fenomen. Håller du med eller inte?
Nej, alltså 100%.
Ja, typ så. Så mäter han det. Och han har då sett att ett gott humör, om man liksom inducerar ett gott humör hos någon, då blir den personen mer benägen att hålla med.
Ah.
Men nu ska du få en till grej som påverkas av humör i vad det verkar förfärande hög utsträckning.
Hjälp.
Moral. Den filosofiska inriktningen utilitarismen, har du någon koll på det?
Berätta.
Jo, det är ju det här att representerat av britten Jeremy Bentham. Jag kan illustrera det med det här exemplet ur den här studien. Du har ett scenario där du ska få fatta ett svårt moraliskt beslut.
Ja, just det. Ja. 17 barn dör istället för...
Ja, men det är av den typen. Nämligen så här, att du har en skenande spårvagn som kommer att krocka med 5 personer. De kommer att dö. Du står på en gångbro ovanför rälsen. Och där står en oerhört storväxt person. Och du kan välja att putta ner den här storväxta personen så att han ramlar ner på spåret och då blockerar tåget. Räddar de 5, men han kommer själv att dö och det kommer vara genom din knuff som han dör.
Just det. Ändamål helgar medlen, ismen, är det vi pratar om nu.
Så utilitarismen, det är så här, okej, jag kan rädda 5, men det kostar en människas liv. Men då måste det vara en bra grej för att det är 5 liv som räddas. Immanuel Kant får representera den här motsatta, den deontologiska uppfattningen, det vill säga att ingen människa får dödas, även om fler kan räddas.
Mm.
Så att det är, nej, jag kan inte med våld putta ner den här personen. Det får kosta 5 människor liv där nere. Man kan inte tänka så, menar Kant då.
Mm.
Vad väljer du?
Hjärnan säger tjockefar får nu ge sitt liv. Men det skulle jag inte klara av.
Nej. Om jag säger så här. 9 av 10 brukar svara samma sak i den här.
Alltså i teorin, ja. När jag räknar på ett.
Ja,
men
i praktiken
så nej, jag puttar inte storväxt.
Du är i gott sällskap. 9 av 10 säger samma sak.
Mm.
Så att de här 5 får...
Bentham var inte så bra på att värva folk till sin ism.
Nej. Precis, men då har man sett då att i studier att folk där man frammanar ett gott humör ökar sannolikheten att välja knuff med 300%, alltså gånger 3.
Nej.
Mm.
För då är jag glad, jag har självförtroende, jag känner att nu blir det åka av. Vad kan gå fel? Eller...
Så att det fortfarande är liksom en 70-30
men ändå.
Fördel till Immanuel Kant där. Men, men det ökar liksom kraftigt benägenheten att säga putt. Och tolkningen får vi nästan liksom spåna fram, du och jag.
Men så här, att du tog upp moral. Det är inte så här att vad påverkar våra beslut? Humör är en sak.
Mm.
Humöret påverkar också
Moralen.
Moralen, mm. ja. Just det, så att det, så
det här
att
det
är inte...
ett av de sätt som humör påverkar hur vi tänker.
Okej, okay, så att en av de här domarna som du drog i början, en domare på gott humör, det goda humöret kommer att påverka dens moral. Så att säga att man som domare också, utöver att man ska följa lagboken, tycker att en tjej bör hålla på sig för annars, eller den tycker inte att det får kosta någon liv för att rädda någon liv. Den domarens... hur den lutar sig mot sin moral och den moraliska övertygelsen påverkas också av vilket humör den är på.
Ja, det skulle kunna vara så, ja, enligt och det den här forskningen. Och ett annat exempel då på det som jag läste, jag tror det var i den här boken, är att domare tenderar att ge mildare straff till folk som fyller år. Just den dagen som domen förkunnas, amerikansk forskning. Du vet, det kanske blir lite...
trist med livstid när du fyller 43 och allt.
Det kanske så här, har du fyra år idag, det kanske liksom påverkar humöret på något vis. Då. Och som i sin tur påverkar... moralen.
Just det, födelsedag, kul ändå, mitt i allt mord.
Exakt, så att sammantaget, är inte det här lite mindblowing? För jag tyckte det faktiskt.
Verkligen, jag blir plötsligt, som om jag inte redan var tillräckligt stressad över hur besvärligt det är att vara på olika humör, hormoniell etc. som jag är, så blev jag ännu mer stressad nu över det.
Okej, humör påverkar våra bedömningar och beslut mycket mer än vad vi tänker oss. En annan sån faktor då som utlöser situationsbrus är stressutmattning. Hör till exempel på det här. Vi ger oss tillbaka till sjukhuset. Läkare är betydligt mer benägna att utfärda röntgenremisser på eftermiddagen än tidigt på morgonen.
Vänta, vad innebär en röntgenremiss? Att det här behöver vi nog kolla upp med lite röntgen.
Jaha, du har de symptomen. Men vet du vad? Vi skulle nog behöva kolla upp dina lungor.
Anar oråd lite lättare. Lite mer negativ bias där då.
Ja, eller kanske mer följer protokollet mer.
Ja. Mm. Just det. Just det.
Kan säga. Så att om vi ska ta hårda siffror då, så var det i någon amerikansk studie 63% som klockan 8 på morgonen utfärdade röntgenremisser till någon viss patientgrupp då. Mm-mm. Och den siffran hade sjunkit till 48% klockan 17.
Oj.
Så en viss skillnad där. Som inte kan förklaras egentligen med några faktabaserade omständigheter.
Mm.
700 000 besök i primärvården som har studerats visar att i USA återigen då, visar att det är betydligt mer sannolikt att läkare skriver ut opioider. Ni vet, sådana här smärtstillande som är väldigt problematiska på många sätt. I slutet av en lång arbetsdag. Betydligt mer sannolikt alltså att man gör det fastän det inte finns någonting som talar för att patienterna skulle ha mer smärta då eller så. Utan tolkningen är istället att man är stressad, utmattad i slutet på arbetsdagen.
Kanske ta de här jävla pillerna då.
Man går på snabb och enkel lösning. Ja. Och för alla som ägnar sig åt diagnostik, inklusive undertecknad, så är det där någonting att, alltså att man sätter diagnoser på folk. Så alltså det här är verkligen något att tänka på.
Ja, och det känner jag igen från, även för oss som inte är läkare, att så här, piggt morgonmöte. Man bara, men låt oss stöta och blöta det här ytterligare lite grann. Samma fråga på en eftermiddag. Vi skiter i. Eller vi kör. Mm. Att man liksom är lite mer...
snabb, enkel lösning.
Ja.
Ytterligare sådana faktor är ju väder. Raindrops are falling on my head.
Alltså ytterligare en faktor som påverkar att jag kastar pilen lite hejbabriba på tavlan.
Ja, precis. Och då är det liksom inte en, vad ska man säga, direkt väderpåverkan, utan då är det väder via humör, kan man säga.
Ja, just det. Så domaren som ska döma, det var regnigt och jävligt och då blev humöret på dåligt.
Ja.
Och moralen påverkades och ens beslut blev som det blev.
Och det finns ett gäng roliga studier på det där temat. Jag kan ta upp en Uri Simonsson som visat att när folk ska intervjuas för antagning till universitet och sånt där. Mulna dagar, större fokus på akademiska meriter. När det är vackert väder, större fokus på annat, så att säga. Andra personliga kvaliteter och så.
Oh, jävlar!
Mm. Och det, alltså när man läste det, man bara, ja, man kanske blir lite mer...
Men det blir som den här inramningen som du brukar prata om.
Ja.
Alltså den här inramningen, det här är en fin dag, det är härliga beslut, saker och ting går vägen, det blir en vacker berättelse.
Ja.
Klart du får jobbet.
Ja.
Jämfört med liksom...
Visst.
Och så sitter man där och tror att man gör en klok, objektiv bedömning.
Precis.
Oh, vi är...
Men är offer för situationsbrus.
Mm.
Och sen så finns det en grej till jag skulle vilja ta upp då, som är ordning. Alltså ordning, till exempel i rättssystemet, den ordning i vilken man granskar olika fall.
Jaha, ja.
Så att om man har sagt A tillräckligt många gånger i rad, då är man mer benägen att säga B, oavsett om det är rätt eller fel.
Okej.
Bara för att man har sagt A flera gånger.
Ja, precis.
Vilka följder kan det få? Jo, de här till exempel, det är satt på den här studien. Amerikanska asyldomare, alltså där har de något system där en domare säger ja eller nej i princip till asylsökande. Chansen att få asyl justerat för alla liksom objektiva så att säga, mått minskar med 19% om de två personerna före dig har fått ja.
Nej, för någon balans måste det vara, annars så...
Precis.
Tänker någon intuitivt. Ja.
Ja. Och jag menar, den här domaren skulle aldrig erkänna att det var på det sättet.
Nej.
Utan det är väl någon slags brus då som ligger där och stör utan att man...
Eventuellt ett brus som försöker undvika känslan av bias.
Mm.
Att man bara, nej men sitter jag här uppe på dåligt humör eller? För jag tycker att... jag tittar ju på TV-programmet Idol nu.
Mm.
Och så, nu är det en klippt variant, men då kan det vara så här... Den fick guldbiljett. Man bara, fast nu måste det vara någon som inte får guldbiljett. För det kan ju inte vara tre på raken.
Ja, just det.
Och så är det negativ mest bara för... Alltså, den där dramaturgin, att det är det som präglar oss själva också.
Hade du hållit tillbaka guldbiljetten ändå?
Förmodligast för att hur ser det här som helhet ut?
Ja.
Eller här sitter jag och ger guldbiljett till höger och vänster. Någon gång måste jag väl ändå vara lite restriktiv.
Man kan känna att man har gjort det där.
Ja,
typ med
verkligen.
Typ med ungarna och så. Alltså så här att man, när man har suttit och lajvar domare så att säga, i olika situationer har man gjort sig skyldig till det där.
Ja.
Alltså någon slags
jag kan inte vara på den sidan hela tiden.
Konstigt
rättvisa
tänk som drabbar individen. Så att säga.
Mm. Exakt. Som inte är, alltså, rättvisan handlar inte om där och då, utan man ser ett större perspektiv. Och det måste vara... Lika många killar som tjejer. Eller det påverkas på det där sättet.
Och det blir fel.
Det blir fel för de som drabbas i just lilla situationen.
Precis. Noise cancelling. Och vad, Lina, är då lösningen på allt det här?
Kritiskt tänkande.
Och vi ska bara formulera det i en regel som har kanske den oklatschiga rubriken simulera massans visdom. Tycker du att den är oklatschig? Du som har ett...
Nej, jag tycker simulera lät som stimulera och lite sexigt.
Okej.
Okay. Mm.
Det pirrar i grillen.
Japp.
Ja. Okej. Okay. Massans visdom, vad är det? Jo, det är det här. Darwin, du minns. Evolutionslärarens upphovsman. Skäggig gubbe, engelsman, 1800-tal. Han hade en kusin som heter Francis Galton. Och denna Francis Galton bad 787 bybor att uppskatta vikten hos en oxe. Den här oxen vägde 543 kilo. Och när man lyssnar på de enskilda byborna så kunde det vara...
Liksom, 14 kilo, ja. 10 000 kilo, 8. Ja.
Hårresande fel. Jättemycket brus helt enkelt.
Ja.
Alltså de pilarna hamnade överallt på
tavlan. Ingen ordning. Mm.
Men när man räknar ut medelvärdet av de här 787 gissningarna...
Slår ihop alla, splittar på 787, då så blev siffran...
544, det vill säga bara ett kilo fel.
Gås!
Fick du gås?
Jag fick gås!
Ja. Vad härligt.
Nej, men vet du vad? Jag blev stolt över mänskligheten. Dumma människor i klump.
Dumma människor
kan
i klump.
Kan även de.
Ja, precis.
Vi brukar nästan alltid landa i att dumma människor i klump är det sämsta vi har. Det är då de ställer sig i en jättelång kö, det är då de gruppmentalitet och det är då vi och de tänker etc. Men här var dumma människor i klump något bra. Eller rätt sagt...
Precis, och nyckeln där, det är så att säga att man gör oberoende bedömningar. För att när människor blir dumma i klump så gör vi beroende bedömningar.
Just
alltså vi hakar på varandra.
Just det.
Men oberoende bedömningar är liksom nyckeln för att få ner på brus.
Just det.
Och ju större antal oberoende bedömningar, desto mindre brus. Det är som en statistisk regel kan man säga. Då. Men hur ska man liksom göra det om man är bara en person?
Ja.
Hur ska man få
jag
till
sitter ju här och är domare och ska bedöma det här.
Precis.
Ja.
Ja, men då får man så att säga simulera massans visdom. Det var det som var den här regeln då. Simulera massans visdom. Ja, hur gör man det då? Jo, det här har ju testats. Till exempel av forskarna Edward Wool och Harold Pashler. De testade att låta folk ställa samma fråga till sig själv direkt. Till exempel, hur kommer den svenska bostadsmarknaden att utvecklas under kvartal 3? Kommer priserna att fortsätta stiga? Eller så här, hur mycket kommer priserna att stiga? De kommer stiga med kanske 4%. Vet du vad? Svara på den här frågan en gång till. Hur mycket kommer priserna att stiga? Ja, men 7% då? Då har man åtminstone gjort två bedömningar. Och när man har testat det här experimentellt då, så har man sett att det ger en liten vinst. Alltså man kommer närmare den rätta bedömningen. Men bara en tiondel så stor som om du har bett någon annan om en oberoende bedömning.
Mm.
Så att då testade man, så här, kan man hacka det här så att det blir lite bättre? Ja, man kan till exempel låta det gå lite tid. De testade att låta det gå 3 veckor. Ställ samma fråga till dig själv om 3 veckor. Hur mycket kommer priserna på bostadsmarknaden att öka? Man låter det gå 3 veckor.
Mm.
Ja, men nu när jag har tänkt efter så är det nog närmare 12%. Och då blir vinsten större. Då fick man en tredjedel av vinsten som om man skulle ha bett en annan person.
Men du, det hänger du med? Jag ser inte exakt hur jag ska använda det i min vardag, för jag kommer inte kunna vänta 3 veckor vid minsta lilla beslut. Eller domaren kan ju inte heller göra det.
Men jag tror att det här tredje steget är något som du skulle kunna använda själv då.
Jag vill bara lägga till att jag är bortsett från Idol också tittar på Alla mot alla.
Ja.
Där folk sitter ibland och bara säger, när dog heliga Birgitta? Men jag var väl 1241? Och så säger Filip och Fredrik så här, är det ert svar? Det vill säga, ber dem tänka igen. Och då bara... Eller kan det vara 1400? Eller, och det där är intressant för att... Då,
det är ju den grejen.
Ja, precis. Mm. Och man leker Filip och Fredrik med sig själv.
Ja, man leker Filip och Fredrik med sig själv, ja.
Mm.
Och sen så finns det då en superversion av det här som har ett flott namn. Dialektisk bootstrapping. Detta är myntat av 2 tyska forskare som heter Herzog und Hertwig. Det låter ungefär som så här...
ja.
Jag vet inte vad det låter, lite snuskigt, gör det inte? Eller kanske som DuPontarna eller någonting. Man associerar vilt när man hör Herzog und Hertwig. Deras metod är att aktivt ifrågasätta sig själv.
Mm.
Så här, har jag verkligen tänkt igenom det här nu?
Mm.
Finns det någonting som pekar på motsatsen? Alltså att man är verkligen...
Det är den här kritiska rösten. Det där.
Precis, att verkligen så här, djävulens advokata sig själv.
Just det.
Så att när folk fick följa en instruktion, alltså det var så här, ställ de här 3-4 frågorna till dig själv innan du återigen gör den här bedömningen eller tar ställning till den här. Då kunde man se att då kom man upp till hälften av vinsten som blir när man ber en utomstående göra samma bedömning. Så att det räckte ganska långt.
Och det kan man göra i sin vardag.
Det kan man göra i sin
vardag. Och hur effektivt det är, det vet man ju när sån här Facebook så här, hur många äpplen hade Kalle med sig? Haha, svara på den här, mina kompisar. Den som svarar rätt får en tumme upp.
Ja.
Att vi säger gåtor, där när man läser den så finns det ett så uppenbart svar. 3 äpplen såklart. Det står ju här, så bara, eller vänta, det är för lätt. Wait a minute.
Mm.
Och så tänker man lite till. Det är där tänket man vill åt.
Precis. Så dialektisk bootstrapping, det fina ordet. Vardagligt, sov på saken. Tänk kritiskt kring dina egna bedömningar. Var din egen djävulens advokat.
Med detta tips avslutar vi dagens avsnitt om situationsbrus. Boken Brus kommer vi få anledning att återkomma till eftersom vår favorit Daniel Kahneman har medverkat i den. Och honom släpper vi inte i första taget. Tack för idag, säger jag, Lina Thomsgård, och psykologförfattare Björn Hedensjö mitt emot mig. Avsnittet har producerats av stjärnan Klara Wallin som vanligt och spelats in på Beppo. Tack för oss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.